Varsågod, pastor Linda.
Du har, nej, du vill ha den.
Vad säger du? Ja, jag tar den. Jag sitter bara här och glädjer mig över vad Jesus gör och vad Jesus har gjort. Och vad han fortsätter att göra. För han har börjat ett gott verk. Och han fortsätter. Och därför är den här kvällen viktig att vi får stadfästa det han har börjat göra. Eller hur? Så att vi ska känna igen det han fortsätter att göra. Och det är en viktig del i de här helande dagarna att vi blir medvetna om vad han fortsätter att göra. För jag bad för en kvinna, kommer inte ihåg vars det var. Men Herren sa till henne att jag vill att du ska säga ja till det jag fortsätter att göra i ditt liv. Så jag vill att du ska bli medveten om min heliga ande som verkar i dig. Och då får man stanna kvar inför Gud en liten stund. Och därför står det ju ofta vid Psaltarpsalmerna, sela. Har ni läst det? Sela. Det betyder stanna upp, begrunda. Stanna upp, begrunda. Stanna kvar ett tag. För Gud vill göra fler saker, men han vill inte göra saker utan din och min medverkan. Han vill att vi ska säga ja till det han gör i våra liv. Och det tycker jag är ett kärleksförklaring från Guds hjärta. Och det är lättare att behålla när vi vet vad han gör, eller hur? Då blir det lättare att behålla också. Och ikväll ska vi sätta ett sigill på er. Det står ju alla löften när jag använder Jesus. Och han har gett jättemånga löften, eller hur? Har ni hört många löften idag, va? Det har överflödat löften i profetbönen. Och alla de löften är inte lika starka för en. Men ett eller två löften känner man. Det där, där kände jag Guds röst och Guds närvaro på ett starkare sätt. Och det betyder då att just i de orden och de löftena fortsätter han att verka. Så var rädd om det som Gud har gjort i era liv nu. Var rädd om det. Så han kan fortsätta att föra er från härlighet till härlighet. Och från kraft till kraft. Och från tro till tro. Och så vidgar han vårt hjärta. Och det här året har jag bett mycket till Herren att han ska vidga mitt hjärta. Inte bara för min egen skull, men för arkens skull. För världens skull, för de ofrälsta skull. Att vidga mitt hjärta. Så ännu fler syskon kan få möjlighet att gensvara till Guds kallelse. För skörden är stor, arbetarna är få. Och jag tror att Jesus har bett för er under de här dagarna. För han håller på att ta ut er i skörden, i skördefältet. Och han kommer att leda er väldigt individuellt också. Så att ni kommer att känna Guds ledning och Guds kärlek i varje steg som ni tar. Så tack ska ni ha att ni har varit här. Och ni kommer säkert tillbaka några fler gånger där ni inspirerar syskon. Jag var ju nu 2 dagar i tv-sändning, direktsändning. Vi höll ju på från 7 till 10. 2 kvällar i rad. Och då var det en förkunnare som kom dit. Och när han mötte mig där så sa han, åh, vad roligt att möta dig. Jag har bara längtat efter att få möta dig. Och så sa han, jag hade aldrig sett honom. Och så sa han, jag har följt dig i 30 år. Mer än 30 år. Och han hade varit på mina möten när jag predikade mycket på 80-talet. I Norge då var han på mina möten och mötte Gud. Nu arbetade han i en väldigt stor kyrka i Sverige. Visst är det roligt det här? Och vi vet ju aldrig vad våra liv får för betydelse. Det är inte alltid som Gud säger det eller att vi möter de människor som har blivit helade. Idag satt vi och pratade, jag och en medarbetare. Så berättade hon bara plötsligt att ja, det var för länge sedan, det var nog 80, ska vi dra till med 84 kanske. Då hade jag varit på en stor tältkampanj någonstans här i Sverige. Och då var det en kvinna som hade cancer. Som hade åkt dit och fick vänta. Så hon fick vänta 3 timmar på förbönen. Och blev fullständigt helad. Det gillar man ju. Sånt tycker man ju om att höra. Hur Gud har använt oss. Hur vi har fått gensvara till Herren. Och många gånger tar vi bara trosteg. Så att vi gör saker utifrån Guds maning i vårt innersta. När jag satt i den där tv-sändningen och efteråt så fick jag tala till en ung flicka. Och Då hade hon suttit innan och pratat med en ledare, haft själavård så där. Och så sa hon så här: det känns som att du har suttit och lyssnat på allt vad vi har sagt. Att du har suttit i det där rummet och tjuvlyssnat. Men jag har inte lyssnat på vad ni har sagt. Jag var inte ens här. Men Gud vet allt och nu vill han bekräfta det han har gjort i ditt liv. Så att du alltid ska gå på rätta vägar. Är inte Gud god? Alltså vi är till fullo kända av Gud. Tänk på det nu. Du är till fullo kända av Gud. Så det är ingen idé att vi gömmer någonting. Vi är ändå helt kända av Gud. Men vi känner inte Jesus helt och fullt. Och det längtar vi efter att göra. Och det är ju vår hjärtas längtan. Att få lära känna Jesus ännu mera, bredden, höjden, längden och djupet. Så jag tror vi kommer att ha en fantastisk konferens den här veckan. Och när du kommer hit så kan du ta med dig en filt och lägga dig på stolarna här borta också. Mellan mötena, ta med en kudde. Ta med en kudde och så lägger du någonstans här och vilar dig mellan mötena. För det som är så härligt med den här konferensen, det är att det är en process. Det börjar liksom och så stegrar det sig och så gör Gud olika saker. Så jag försöker vara med på i princip alla möten för att få del i det som han tänker göra och vill göra i mitt liv och i deras liv som är här. Visst är det underbart med Gud alltså. Så idag, Anita slog ju an tonen här. Men jag tänkte jag skulle tala lite grann om agapekärleken. Agapekärleken. Agapekärleken är ju Guds sorts kärlek. Alltså det är en kärlek som kommer ifrån himlen och den har helt andra kvaliteter än den kärlek som vi kan åstadkomma i egen kraft. Och vi kan ju vara bra ibland på att åstadkomma kärlek. Man kan känna starka upplevelser av kärlek i äktenskap, i vänskapsband och till sina barn och så här, till sina församlingsmedlemmar. Men det är inte en kärlek som består. Den är alltid liksom... Den försvagas genom omständigheterna. Alltså den kärleken brukar man kalla för filioskärleken. Den naturliga kärleken. Och det är underbart att den finns, eller hur? Jätteunderbart att den kärleken finns. Och vi önskar att den också ska växa. Så det inte blir så mycket krig och så mycket bråk. Och så mycket elakhet och så mycket brist på respekt i våra relationer. Men den kärleken... är väldigt mycket beroende av omständigheterna. Och därför profeterar Jesus och säger att den kärleken kommer att kallna i den yttersta tiden. Därför att det kommer att bli så mycket våld och så mycket laglöshet. Alltså det kommer att bli så svårt i den här världen så kärleken kommer att kallna hos de flesta, står det. Alltså den kärleken kommer att kallna. Men den kärlek som kommer från Gud kan aldrig någonsin kallna, för den kärleken hör ihop med korset och Jesu sår och uppstungna sida. Den kärleken kommer ifrån himlen och därför är det så viktigt för oss att vi ber varje dag att den helige ande ska fylla oss med den kärleken. Och det är väldigt bra när den kärleken blandas med filioskärleken. Alltså att man får hjälp från Gud i äktenskapet att älska. Därför vi lovar ju inför prästen när jag gifte mig, så gav jag ju ett löfte att jag ska älska dig Gunnar i nöd och lust. Hur kan man våga göra ett sånt löfte? Det vet man ju att det går ju inte att klara av det löftet. Det är därför man står inför Gud när man ska gifta sig. Man talar om för Gud det här, nu ger jag ett löfte. Men jag kommer aldrig att klara av att hålla det om inte du fyller det här löftet med agape, kärleken. Och det här behöver vi få i alla relationer med barnen. Det är väldigt lätt att tappa filios kärleken till sina barn och de är upproriska och jobbiga och smäller i dörren och svär. Eller vad säger ni? Då kan det vara lätt liksom att känna, nej, fy vilken jobbig unge, men det är ändå min unge. Men man känner att den där filioskärleken kanske inte höll provet i den där situationen. Men agapekärleken kommer alltid att hålla provet, för den kommer ifrån himlen. Och därför måste vi öva oss varje dag och be att den helige ande fyller oss med agapekärleken. Gör det. För det står ju att den helige ande... Kärleken är ingjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Det är agapekärleken, Romarbrevet kapitel 5. Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Glöm inte det här. Därför är det så mycket som kallnar nu. I Kristi kropp kallnar kärleken och det händer saker. Och man attackerar varandra och man är arg på olika saker. Och det är fiendskap och till sist så börjar man bränna varandras biblar på gator och torg. Jag menar, jag tänkte så här, det är jättesvårt att nå araberna om man har bränt deras heliga skrift. Här kommer vi och vi har bränt din heliga skrift i Sverige. Även om inte vi har gjort det så blir det inte här någon öppning. Jag ska ganska snart i september ha en kvinnokonferens i Nasaret bara med arabiska kvinnor. Då får jag hoppas att de inte vet var Sverige ligger. Eller hur? Men det här är så, det är så brustet, det är så liksom så brustet. Alltså den här filioskärleken, den håller inte. Så varje dag ska vi be, kom helige ande och fyll mig med agape kärleken, Guds kärlek. Och uppenbara för mig bredden, längden, höjden och djupet. Visst låter det bra det här, agape kärleken. Alltså Petrus fick ju en väldigt jobbig läxa. För han trodde ju att han hade det. Du vet att Petrus fick en kallelse som var helt otrolig. För han fick ju uppenbarelse av Gud att han skulle vara med och bygga Guds församling. Där Gud sa till honom, Jesus sa ju det, att Guds rikes portar ska inte kunna skada Guds församling. Och du ska få löftet från mig att kunna lösa och binda. Han sprack ju nästan. Alltså han måste ha gjort det. Alltså, för de andra lärjungarna stod bara och gapade. Vad har Petrus fått? För han var ju först att se där att Jesus är Messias. Men han ödmjukade sig inte. Och jag tror på ödmjukhet. För det står att högmod går före fall. Och ödmjukhet går före ära. Du vet att han blev så stolt denna Petrus. Så han började förmana Jesus. Han blev Jesu själavårdare. Han tog Jesus åt sidan och sa, Jesus, nu har jag ett ord här till dig. Så sa han till Jesus så här, du Jesus, jag har fått tag på visdom från himlen och du är på fel väg nu Jesus. För du måste veta en sak Jesus, att Gud är god och han skulle aldrig låta dig gå på lidandes väg. Aldrig i livet. Den kärleken måste du ha missuppfattat. Därför Gud har en bättre plan för dig. Och då säger bara Jesus så här, han säger gå bort Satan. Han säger direkt att det här är något annat bakom det här. Och sen så säger han så här, det här är människotankar. Därför när agapekärleken kommer så kommer Guds tankar. Alltså i agapekärleken finns Guds tankar. Guds tankar finns inte i den här naturliga kärleken. Det blir alldeles för begränsat. Men han får ju inte sig en läxa där. Alltså, här borde han ju ha stannat upp och sagt, gode Gud, vad är jag på väg? Men sen berättade Jesus att nu ska jag gå på denna lidandes väg i alla fall. Och då säger Petrus så här till honom, ja, om alla kommer att svika dig och alla kommer att lämna dig nu Jesus, så kommer jag aldrig att göra det. Jag kommer att ge mitt liv för dig. Jag tror han tror på vad han säger. Därför ibland när man har den här filioskärleken så kan det bli så starkt som man tror på vad man säger. Men den håller ju inte. Den håller ju inte. Så då säger Jesus till honom, han suckar säkert där. Petrus. Akta dig när Jesus säger ditt namn två gånger. Då ska du lyssna till. Så här, Linda. Just det Jesus, vad är det du vill säga? Så här, Petrus, säger han till Petrus. Så här, Satan har begärt att få dig i sitt såll. Men jag har bett för dig. Att din tro inte ska förstöras. Eller bli om intet. Men när du väl har omvänt dig. Då ska du styrka bröderna. Men det lyssnar inte han på. Han säger, men jag kommer aldrig svika dig. Alla andra kanske sviker dig. De andra lärjungarna kanske, men absolut inte jag. Alltså när vi får de där starka filioskärleken, det får vi ju ibland. Så håller den inte i omständigheterna. Och då säger Jesus här, innan tuppen gal så har du förnekat mig tre gånger. Han lyssnade inte på det. Alltså hade han lyssnat nu på det, då hade han kunnat sagt, Jesus, vad ska jag göra nu för att klara prövningen? Ge mig råd nu från himlen. Ge mig styrka från himlen. Men han trodde att filioskärleken skulle räcka. Det här är viktigt för oss idag. Därför vi kommer att tala om försoning, läkedom, förlåtelse. Vi kommer att tala om en kärlek som kommer att rensa undan allt som hindrar inför Jesu tillkommelse. Och då klarar vi det inte med filioskärleken, för vi har för många sår. Alltså genom tusentals år finns det sår mellan kyrkofamiljer. Det finns sår, det finns besvikelse, det finns relationer har gått sönder. Så det går inte att hela på det sättet. Men en sagt ekumenisk filioskärlek, det håller inte. Det håller bara tills vi blir lite ovänner. Då är den borta på en gång. Men vi kan få tag på den här gudomliga agapekärleken. Var rädd om den. Var rädd om den. Och nu kommer den där hemska situationen för Petrus. Vi kan ju den ju redan. Han står där, så kommer första prövningen. Är inte du bland dem? Är inte du bland dem där på arken? Det kan hända. Och då har precis någon skämt ut sig på arken. Det var en tant här som kom på arken. Alla trodde hon var med i arken. Hon var inte det. Men hon stod nere vid station med stor skylt. Du kommer till helvetet. Hon var på dåligt humör. Så hon hade en skylt om helvetet där hon stod där vid stationen. Och hon sa, jag har arken. De har blivit tokiga där på arken. Tillhör inte du dem där på arken? Nej. Jag går bara dit ibland. Det blir jättejobbigt. Därför när filioskärleken inte håller där. Så vill man inte stå för dem där som man tycker beter sig jättedåligt. Och så kommer andra prövningen. Är inte du också bland dem där? Nej, säger han. Absolut inte. Absolut inte. Tredje gången så svär han. Tredje gången svär han. För att försäkra sig. Ingen ska tro att jag är med dem där. Och då hör han. Kuckeliku. Och då händer detta jobbiga. Han får gråta bitter. Tårar. Jag önskar att vi aldrig ska behöva gråta bittra tårar. Och därför ska vi be om agapekärleken. För den håller i alla de här omständigheterna. Men han gråter bittra tårar. Och Jesus ser ju honom när han gråter bittra tårar. Så när han har uppstått ifrån det döda och sänder Maria från Magdala till bröderna, så säger han: berätta för bröderna att jag är uppstånden, särskilt till Petrus. Visst är det kärleksfullt. Särskilt till Petrus. Därför han höll väl bara på att ge upp och dö. Men sen kommer den här agapekärleken. Och jag ska nämna det. För jag ska visa er sen hur den här kärleken ser ut. Och hur den uttrycker sig. Men där i uppståndelsens morgon. Så kommer ju Jesus med en enda fråga. Och jag tror, om jag tittar tillbaka på mitt liv i tjänst. Så tycker jag att det har återkommit en enda fråga. En enda fråga: älskar du mig? Det är den frågan jag får hela tiden. För jag vet i mitt hjärta att min tjänst kan inte fungera utan agapekärleken. Det går inte. Det går faktiskt inte. Så det enda han frågar, det kommer tider så där: älskar du mig? Älskar du mig, Linda? Älskar du mig? Och då kan man ibland svara så här som Petrus. Alltså Gud, Jesus frågar, agapar du mig? Alltså älskar du mig med den himmelska kärleken? Pinsamt. Och han svarar, ja, jag filios dig. Alltså jag älskar dig med den här begränsade mänskliga kärleken. Det är ett väldigt vackert erkännande. Det höll inte det där som jag försökte göra i egen kraft. Och i den här kärleken så han får från Jesus, lägger Gud hans kallelse. Visst är det fantastiskt. Han har liksom fått tillbaka den här kallelsen som han fick när han fick uppleva att Jesus var Messias. Då säger Jesus till honom, i den här kärleken lägger jag ansvaret för lammen. I den här kärleken nu lägger jag ansvaret för fåren. Och så får han uppdatera sin kallelse, men på ett helt annat sätt. Och från den där stunden så vet Petrus, jag kommer aldrig att kunna älska Gud med filioskärleken. Jag har kvaddat allting en gång eller två gånger. Jag kommer aldrig göra det någon längre. Och då säger Jesus någonting till honom. Nu Petrus, så ska du inte gå på den här vägen som du själv bestämmer. Nu ska du få gå på en annan väg. Jag ska leda det. Och det kommer tider i ditt och mitt liv när agapekärleken för oss på en väg som vi inte har valt i köttet. Eller hur? Alltså den här kärleken kommer att leda oss på en väg på insidan som är mycket större, mycket vackrare, mycket underbarare. Och tänk vad Petrus fick betyda. När jag läser hans brev och när jag läser apostlagärningarna, pingstdagen, så tänker jag, den mannen älskar inte Jesus längre med filioskärleken, utan det har överflödat agapekärlek in i hans hjärta, och han är beredd att dö för evangelium. Enligt sägnen eller berättelsen om Petrus så blir ju han sen martyr. Och när han blir martyr så säger han till de här mördarna då att ni får inte korsfästa mig som min frälsare. Ni måste korsfästa mig upp och ner, för jag är inte värdig. Det är den sägnen som säger det. Men det händer någonting så vackert. Varje gång du och jag får tag på den här agapekärleken, då ser vi också rakt in i Jesu hjärta. Och vi får tag på det här som Anita sa, Herren är en närvarande, förbundsnamnet Jehova Shamma, Herren är närvarande, men också Herren läkaren, Herren försörjaren. Allt det blir uppenbarat i agapekärleken, för det är i agapekärleken som tron gömmer sig, för tron ska vara verksam genom agapekärleken, inte genom filioskärleken. Då håller det inte. Därför om du bara har den mänskliga kärleken levande, du håller fast vid Guds ordet, jag är helad genom Jesus, så det håller inte. Men i agapekärleken får du kraften att hålla fast vid Guds löften och leva i Guds löften och få erfarenhet att han är det han har lovat. Tack Jesus. Då ska vi titta på den här agapekärleken. Och först ska vi titta, bara kan inte hålla på så länge ikväll, men Johannes evangelium. Jag sa ju till er i morse på helande dagarna att Jesus har börjat tala så vackert till mig. Jag tror att då talar han till mig, talar han till er alla. Så han talar så vackert till mig. Han har sagt så här: Linda, jag vill att du ska bli min vän. Det har Gud sagt. Och jag tänkte, vän? Kan man bli vän med Gud? Det ställer väldiga krav på mitt hjärta. För en verklig vän måste ha trofasthet. Eller hur? Inte vill du ha en vän som sviker imorgon. För en verklig vän måste ha trofasthet. Och jag visste att det är en andens frukt. Så jag måste be om andens frukt. För att kunna ta emot på sikt. För att kunna följa Herren. Och så måste en vän också kunna ta emot förtroende. En vän kommer man ju nära, och en vän vill ju dela sitt hjärta. Jag delar inte mitt hjärta med vem som helst. Jag springer inte ut och säger, och får jag dela mitt hjärta för dig för någon bekant? Jag har jättemånga bekanta. Väldigt många bekanta. Och det är många också som vet vem jag är, och de har läst mina böcker och till och med hört min röst i böckerna. Men jag känner dem inte. Det är bekanta, kanske är bekanta, jag har mött dem kanske på en konferens eller sådär. Men vänskap är något mycket djupare. Och tänk att Gud önskar att vi ska bli vänner med Jesus. Att han ska få en brud i den här världen som han kan dela sitt hjärta med. Tror ni att Jesus vill dela sitt hjärta? Jag tror det. Vem ska han dela sitt hjärta med? Det är med oss. Och det här är så en djup kallelse, och jag tror att den kommer nu. Den kommer över hela Kristi kropp när Jesus kommer att säga, jag vill ha vänner. Och det här säger ju han. Vi läser det i Johannes evangelium kapitel 15, att han kallar oss vänner. Vet du kan ju kalla vem som helst din vän, men det behöver inte vara din vän för det. Du kan säga, det här är mina vänner. Men du vet ju någonstans att det är mera kollegor eller bekantskap och så. Men vi kan få vänskapsbanden, och de kommer genom agapekärleken. Det blir en trygghet i församlingen när vi börjar leva i agapekärleken. Och Gud kan ge oss band av vänskap som är fångade i agapekärleken. Därför filioskärleken håller inte i församlingen. Jag har sett så många församlingar gå sönder och folk som bråkar och splittrar församlingar. Därför har man levt i filioskärleken. Och när det inte går som de vill, nu får inte jag min vilja igen, då lämnar jag församlingen. Eller nu är jag arg på pastorn, lämna församlingen. Men nu gäller jag inte förkunnelse, lämna församlingen. Det är filioskärleken. Den håller bara så länge man själv blir tillfredsställd. Men agapekärleken, den kärlek som ger sitt liv. Som ger sitt liv. Hör ni vad jag säger här nu? Den ger sitt liv. Det är en helt annan sorts kärlek. Och i den agapekärleken kan man vara fast man inte gillar något i församlingen under kanske en viss tid. Så är man ändå där. Därför att man har agapekärleken. Man sitter inte ihop med filioskärlekens svaga, bräckliga band. Man sitter ihop med agapekärleken. Och det är Gud som sammanfogar oss. Ni vet ju det här bibelstället. Den helige ande sammanfogar kroppen med agapekärleken. Och då ska vi se vad Jesus säger. Han säger så här. Jag läser några verser då från kapitel 15. Så säger han i sjunde versen. Om ni förblir i mig, förblir, remain heter det på engelska. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Då kan ni be om vad ni vill och ni ska få det. Vilka löften. Då kan ni be om vad ni vill och ni ska få det. Och min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, då kan jag säga med agapekärleken, den himmelska kärleken. Som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Alltså här finns en kärlek som redan är beredd för oss. Så har jag älskat er. Inte jag kommer att älska er med den kärleken. Jag har älskat er med den kärleken. Och hur uttrycks den kärleken genom Jesu död på Golgata? Hur har kärleken blivit uppenbarad genom att Jesus gav sitt liv i syndares ställe? Så den kärleken är utgjuten. Och vi kan gå in i den här kärleken och få del i den här kärlekens höjd, längd, bredd och djup. Och så säger han de här orden. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Och det här har jag sagt för att min glädje ska vara i er. För att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Alltså det här är agapekärleken. Ni ska älska varandra som jag har älskat er. För ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och det gjorde ju Jesus. Och så säger han, ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Så jag har tänkt mycket så här, när Jesus har sagt att han vill bli min vän. Då måste jag ha lydnad också i mitt liv. Alltså det här är inte bara någon sagt gullig gullig grej. Utan trofasthet, lydnad, överlåtelse. Alltså det finns ingredienser i vänskap som är viktiga. Och ibland tror jag att många idag inte har upplevt varken vänskap. Alltså det är något otroligt vackert att få uppleva vänskap. Det här förtroligheten. Jag kommer inte få en kniv i ryggen. Jag har någon som älskar mig även om jag inte har lyckats så bra. Visst är det vackert det? Alltså en sån vän som man kan ringa mitt i natten. Som är beredd att ta emot ditt hjärta när du öppnar dig. Som inte dömer dig. Som inte är hård emot dig. Och ändå kan den kärleken korrigera dig. Och ge dig rådgivning och omsorg. Det är en väldigt vacker kärlek. Det är agapekärleken. Och då säger Jesus så här. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Alltså att vara i tjänst för Jesus. Det är underbart. De flesta kristna är i tjänst för Jesus. Men många kristna är inte vän med Jesus. Alltså man odlar inte den här vänskapen, den här första kärleken, agapekärleken. Och nu kommer vi in i en tid när vi kommer att odla den här kärleken i Jesus Kristus. Och så säger han så här, jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört från min far. För ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt att ni ska gå ut och bära frukt, en frukt som består. Och jag vet att i agapekärleken kommer det som du gör för Jesus att bestå. Det brinner inte upp. Det är inte bara hö och strå. Det är inte bara något som försvinner. Det du har gjort i agapekärleken för Jesus får du med dig till himlen. Det kommer att bestå i all evighet. Det du har gjort i agapekärleken för Jesus. Och han säger sen så här, att när du har låtit det här ske i ditt liv, då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det återkommer hela tiden, och särskilt i Johannes brev. Älska varandra, älska varandra, älska varandra. Och då kan man tänka, hur i all världen ska vi kunna älska människor? När Jesus utmanar oss att säga, om någon tar ifrån dig det du äger, låt dem behålla det. Så står det. Om någon vill gå en mil med dig, så tvinga dig att gå 2 mil. Om någon vill ta din livklädnad, ge dem manteln. Be för dina fiender. Välsigna dem som förföljer dig. Det kan väl ingen göra i naturlig kärlek. Eller hur? Det går bara i agapekärleken. Det är därför som Jesus utmanar oss i det yttersta. För att du och jag ska veta, kanske ikväll också, att filioskärleken håller inte. Den klarar inte provet. Och därför tackar jag Gud för filioskärleken. Men jag vill ha agapekärleken. Jag vill ha agapekärleken, för agapekärleken har helt andra kvaliteter. Och till sist ikväll så ska vi titta på agapekärleken. Alltså, det här är så starkt som man kan knappast tänka, att det är den här kärleken som Jesus älskar mig med. Om man älskar mig med den här kvaliteten av kärlek, då måste jag få den kvaliteten för att kunna älska andra. Och då talar han om den här kärleken i 1 Korinthierbrevet kapitel 13. Väldigt radikala ord. Väldigt radikala ord. Och då börjar han att säga så här. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek. Om jag talar både änglars och människors språk men jag har inte kärlek. Då är jag bara en ekande brons eller en skrällande cymbal. Det bara skräller. Det bara skräller. Alltså det är väldigt otäckt när man märker att det skräller runt människor. Det skräller. Vi pratade, pastor Gunnar och jag, gode Gud, hjälp oss att vi stämmer tonen mot himlen så det inte skräller. Det är jobbigt när man hör förkunnelsen och tänker man, bara det skräller i den här förkunnelsen. Det är något i den här tonen som inte är stämt med himlen. När vi var på Sjöhamra gård så har vi ett piano som har varit ostämt säkert i 30 år. Och så hade vi en jude där, en messiansk jude som var sån där proffsmusiker. Och så skulle han spela på det ostämda pianot. Och jag kan ju inte spela på någonting, så jag kan knappt höra att det är ostämt. Alltså jag är inte säker på att jag kan höra det. Men jag kan höra i anden när saker är ostämda. Och så sa han så här. Så här kan inte ni ha med det pianot. Ge mig ert bankgiro så ska jag ge er pengar så ni får skaffa en pianostämmare. Och då var jag ju genast ivrig för att höra. Kan man stämma var 20:e år? Nej, sa han, man måste stämma ofta. För att hålla det där. Man måste stämma, man måste ha en riktigt, riktigt duktig pianostämmare som riktigt kan stämma. Han började berätta och lägga ut det där. Jag var riktigt imponerad. Och så tänkte jag, det där ska vi göra varje dag. Vi ska stämma vårt hjärta mot himlen i agapekärleken. Och så ber vi att de alla falska toner, alla skrällande saker. För det är väldigt jobbigt att få förbön av en skrällande symbol. Det händer ju ibland att vi är oförberedda och lite skrällande och ostämda. Men vi ber till Gud här varje dag att vi ska få tona in himlens signaler. Det är inte alltid det funkar, men det är vår bön i alla fall. Och då säger han så här, om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter. Om jag har all kunskap, om jag har all tro så jag kan flytta berg. Men inte har agapekärleken. Ingenting. För det är starkt det här. Det är ingenting. Och när Jesus möter människor. När han på Bibelns tid så säger de. Men vi har profeterat i ditt namn. Vi har kastat ut onda andar i ditt namn. Vi har gjort det här. Och så säger Jesus. Jag känner er inte. Det är för att allt är gjort i egen ambition. Allt är gjort i den naturliga kraften och kärleken. Och det är därför det här är lite skrämmande också. Men det är underbart också. För det blir ju en väldig uppmuntran till oss att vi kan få flöda i profetisk gåva. Att vi kan få flöda i kunskap tillsammans med Jesus. I agape, kärleken, där det finns uppenbarelse och ljus om Guds hjärta. Vi känner vi ikväll att vi kommer att be varje dag om agape-kärleken. Kom elegande, kom elegande, kom elegande, agape-kärleken, agape-kärleken. Nu har min filius-kärlek slocknat. Vi hade en medarbetare där för några år sedan som brukade få raseriutbrott ute i loungen. Hon hade problem med vrede och så här. Men filius-kärleken fungerar ju till en del hos henne om folk var snälla. Då fungerade filius-kärleken. Men om folk inte var snälla, då fungerade inte filios-kärleken. Då fick hon ett utbrott. Men nu har det gått många år och jag ser hur den här personen flödar i agape-kärleken. Visst är det vackert. Det är någonting som har skett. Att det här naturliga bristerna hos andra och allt det här, det tar inte bort kärleken, utan den kommer från himlen. Och det är Guds egen kärlek. Och då säger han så här: om jag delar ut allt jag äger, om jag offrar min kropp så att den bränns men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Alltså här ser man hur viktig den här agape-kärleken är. Och hur Gud längtar efter att vi ska få del i den och tro på den och flöda med den. För ett evighetsvärde. Och sen berättar han sitt hjärta. Den här agape-kärlekens första kvalitet är att den är tålig och mild. Den är tålig och mild. Är inte Jesus tålig och mild? Och han säger ju till och med till oss och till lärjungarna: lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Han hade den här agape-kärleken. Och så säger han: kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt, den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte vid orättfärdigheten, men gläds med sanningen. Allt bär den, vilken kärlek. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Vilka kvaliteter. Visst behöver vi det i våra liv och i Kristi kropp idag. Den här kärleken måste bli så manifesterad. För Bibeln säger ju, Jesus säger: om ni älskar varandra förstår alla att ni är mina lärjungar. Och vi kan inte älska varandra utan agape kärlek. Alltså det går inte. Jag tror man har försökt genom tider, men det brukar inte hålla. Man blir ovänner efter ett tag. Utan vi måste få till den här kärleken. Och så talar han om den här kärleken. Han säger: den här kärleken upphör aldrig. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna. Nu talar han om evigheten. Och tungomålen ska tystna. Och kunskapen ska försvinna. För då kommer vi att se. Alltså när vi kommer i evigheten kommer vår kunskap att komprimeras i uppenbarelsen om Jesus. Vi kommer att få svar på allt. Allt. Det blir bara en uppenbarelse. Och sen säger han vidare: när det fullkomliga kommer ska det försvinna som är till en del. För när jag var barn så talade jag som ett barn och jag tänkte som ett barn. Alltså jag tror att vi behöver ha ödmjukhet kring den kunskap vi har fått genom åren. Eller vad säger ni? Vi kan inte stå och skryta så här och säga: vi har den enda sanningen här på arken eller i pingstkyrkan eller i baptistkyrkan. Vi är de enda som har sanna. Kunskapen är en styckeverk. En bit. Men vi behöver vara väldigt trofasta i det som Gud har uppenbarat. Och vara rädda om det. För att kunna få med. Vi ska inte slänga bort det Gud har uppenbarat. Och när vi tänker på arken, eller om jag tänker på mig själv, så komprimeras nu 50 år i tjänst. I två uppenbarelseplatser. Och det är Guds närvaro, kärleken till Jesus och helande tjänsten. Jag har inte fått några jättestora kunskapsbanker från Gud. Men jag vill förvalta det jag har fått ifrån Herren. med en ödmjuk ande så att jag kan välsigna andra med det som jag har fått ifrån Gud. Och det tror jag också kommer uppenbaras i Kristi kropp. Man blir inte så högmodig. Utan man kan ödmjukas och säga, finns det något i det här som kan välsigna mig? För jag tror Gud håller på att göra många saker, goda saker, eller hur? Och vissa saker som Gud gör kanske inte så vana vid dem. Men vi får ju alltid pröva utifrån Guds ord. Pröva utifrån, för oss närmare Jesus. Är det i linje med Guds ord? Känner vi igen andens frukter? Känner vi igen Guds röst i det här? Eller för det in i fångenskap? Alltså vi får ju pröva det här för att ta in någonting nytt i våra liv. Men vi ska alltid vara redo att förvalta det som Gud redan har uppenbarat. Och jag såg ju också på pastor Gunnar att han förvaltar väldigt mycket rättfärdigheten. Guds godkännande, nåden, försoningen. Allt det som Gud har gett oss. Därför när han lämnade prästämbetet så var det utifrån ett Guds ord. När Herren sa, allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom Guds löften. Och plötsligt såg pastor Gunnar som präst att allting är redan givet genom Jesus Kristus. Och hur får vi tag på det? Genom den heliga ande och agapekärleken. För agapekärleken gör att vi får tro på det Gud har sagt. Alltså det blir inte så där begränsat. För filios kärleken vill ju gärna säga, nej, klarar jag inte, jag är för gammal, jag är för ung, jag är för dålig utbildning. Men agapekärleken gör allting möjligt därför att Gud är större än våra liv och våra begränsningar. Och vad säger han mer? Han säger, när jag var ett barn talade jag som ett barn och jag tänkte som ett barn. Och jag förstod som ett barn. Men sen jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi som en gåtfull spegelbild. Men då ska vi få se ansikte till ansikte. Nu förstår jag bara till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Så som jag själv har blivit känd, fullkomligt känd, så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre. Men störst av dem är agapekärleken. Störst av allting är agapekärleken. Och jag tror att ni som har varit på helande dagarna, visst har ni känt av agapekärleken? Alltså den kommer som en våg som bara tränger in i våra liv och smälter allt som har frusit och stelnat på insidan. Och sen kommer han också med helige andes tång och löser upp alla blodproppar som vi kan ha. Alla andliga blodproppar av besvikelse, oförlåtelse och smärtor. Så tar han ut dem för att den här andliga så att säga, syresättningen ska fungera. Så det ska bli fritt flöde i våra liv att kunna tjäna den levande guden. Så jag vill bara tacka Herren för agapekärleken. Och jag vet att han kommer att tala med dig också och säga, vill du bli min vän? Och jag satt och tänkte, vad längtar jag efter i sommar? Jag längtar efter mirakelkonferensen. Jag älskar mirakelkonferensen. Den kommer att bli otroligt vacker och fantastisk och fin. Men jag längtar efter min vecka. Så jag ska åka till en öde plats. Inga människor. Ingen omkring mig. Jag får ta med mig maten. Och så får jag bo där en hel vecka på något öde ställe. Och ha obruten gemenskap med frälsaren. Då ska jag säga till honom. Nu får du dela ditt hjärta, Jesus. Nu får du dela ditt hjärta. Jag kommer inte att prata med någon. Jag kommer inte att gå ut med hunden. Jag är inte hemma ens. Jag går till en öde plats och säger, nu Jesus, får du en hel vecka. Och jag ger det till dig för att du ska få dela ditt hjärta. Och jag köpte en jättevacker anteckningsbok. När jag skulle betala den kostade den över 300 kronor. Det var en sån där med jättefina pärmar. Jag tänkte, den här ska jag ha med mig på min vecka i ödemarken. Och så ska jag skriva ner vad han vill dela med mig. Jag ser verkligen fram emot det. För många gånger när vi tjänar så här hinner inte jag ta den här djupa kontakten med Jesus. Att han hinner dela på djupet. Det är ju alltid, han delar ju alltid. Men ni vet, det här på djupet, det är en annan dimension. Så ta, om du bara kan ta en eller två dagar. Säg så här, nu min vän underbara Jesus, tänker jag ta de här dagarna, den här dagen. Och bara låta dig få dela det du har på ditt hjärta. Tänk om han delar något som känns smärtfullt. Tänk om han delar hur det kändes när han stod vid Jerusalems mur. Tänk om han delar med hur det kändes när de svek honom och lämnade honom. Tänk om han börjar dela till dig som en vän med sina tankar och sina känslor. Och så blir du delaktig i hans liv på jorden, men också hans liv i evigheten. För du och jag sitter ju på Faderns högra sida tillsammans med Jesus. Så vi ska be nu bara en kort bön. Jag ber för mig själv också. Att agape, kärlekens djup, ska bli uppenbarad. Och den är ju Jesus. Därför det står ju i Bibeln att när vi får del i höjden, bredden, längden, djupen av Kristi kärlek. Får vi del i all Guds fullhet. Och det vill vi ju. Eller hur? All Guds fullhet. Så vi bara säger till Herren, den här filios kärleken, den räcker inte, Jesus. Den räcker inte. Vi har prövat det många gånger och det gick sönder och det brast. Både i äktenskap och i relationer och församlingen. Vi har sett det, Jesus. För den håller ändå inte. Men den är fin som den är. Om den får kopplas med agape-kärleken. Men jag ber dig, helige ande, att du ska väcka i våra hjärtan ikväll. Den här djupa längten efter agape-kärleken. Som är så vacker. Som är såna himmelska kvaliteter. Som gör att det går att leva i den här världen på ett annat sätt. Än människor som lever i omständigheterna. Så kom nu, helige ande, och väcka rapesia. Kalabacento, komoster och gadi atrokisisi di. Väck i våra hjärtan agape-kärleken. Fyll våra hjärtan ikväll ännu mer med agape-kärleken. Så att allt vi gör för dig resten av vårt liv ska ha sin drivkraft i att vi älskar dig. Vi gör inte det här för att vi ska få någon position eller få något inflytande eller något annat, Herre. Vi gör det här för att vi älskar dig, och vi ber att du ska göra oss mer och mer medvetna om den drivkraften som är verksam i agape-kärleken. För Paulus säger ju, Kristi kärlek driver mig. För en har dött för alla, därför har alla dött. Och han har ju också sagt att allt det som fanns i världen är bara drivved och ingenting. Det är bara liksom skräp mot det att bli funnen i Kristus, i hans rättfärdighet. I den kärleken som drev Petrus också fram till döden. Där han inte längre förnekade. Där han inte svek, utan han gav sitt liv. Han hade mött agape-kärleken i uppståndelsens morgon. Och jag ber dig, helige ande. Låt den här kärleken fylla oss, Jesus. För vi kan inte åstadkomma den själv. Vi kan inte ens pressa fram någon agape-kärlek. Men vi kan öppna mot himlen. Och nu öppnar vi vår himla, Jesus. Vi öppnar mot himlen. Och vi ber att agape-kärleken strömmar in i vårt hjärta, i våra själar, men också i våra kroppar för förbättrad hälsa. Så kom, helige, underbara anda. Och så ber att du befäster de syskon som har varit på helande dagen, det du har gjort i deras liv. Låt dem behålla det genom agape-kärlek, genom tacksägelsen. Så inte djävulen skäl dig ifrån dem när de kommer hem. Utan låt dem få bevara det här vackra du har gjort i deras liv. Tillsammans med dig, Jesus. Så kom nu, helige ande. Nu öppnar vi oss. Eneida, nu får du flöda här i lovsången. Och så låter vi agape-kärleken flöda in i våra hjärtan. Och vi ber att helige ande ska forma våra karaktärer. Så vi blir lika Jesus. Vackra på insidan. Stämda mot himlen. Att allt som är skrammel i våra liv får läggas åt sidan. För att din kärlek och ditt ljus ska skina starkt. Och hjälp oss, Herre, att älska varandra. Hjälp oss, Herre, att vara i försoningens ämbete i det här landet. Att låta din agape-kärlek flöda in i människors liv. För det är bara den som förvandlar människor. Det är bara den som förändrar människor. Det är bara den som kan peka på synd på ett rätt sätt. Så vi vill göra bättring för att vi älskar dig, Jesus. Så kom, helige ande. Ljuvlighetens vackra ande. Kärlekens ande. Vi har inte fått modfällighetens ande eller depressionens ande. Vi har fått kärlekens ande och kraftens ande. Och återhållsamhetens ande. Så vi kan säga nej till alla negativa influenser. Alla fördömelser, all förkastelse. All ensamhet. Allt som mörkets makter vill slå in i våra liv. Men han kommer inte att klara det. Vi låter oss fyllas. Med agape-kärlekens ljuvliga närvaro. Kom, helige ande. Och vi bara väntar på Herren nu. Tack, Jesus. Och nu går det djupt in i vårt innersta. Det ska inte skramla i våra liv, Jesus. Det ska inte bara bli någonting som består en vecka och försvinner sen. Vi önskar Gud att våra liv ska få bestående värde. Att vi ska få bära frukt för evigheten. Att det vi har gjort för dig här på jorden ska följa oss i evigheten. Att vi ska få segre priset en dag i evighetens morgon. När du säger väl gjort min trogne tjänare. Kom in i min faders glädje. Och jag ber dig helige ande, påminn oss varje dag Jesus. Att be om agape kärleken. Att fyllas med en kärlek. Som är av ett annat slag, ett helt annat slag än den mänskliga kärleken, som går sönder genom omständigheterna, som går sönder när vi får bli illa behandlade. Men agape kärleken, den tror allt, den hoppas allt och den uthärdar allt. Be Jesus, be för oss ikväll. Be för oss ikväll. Du vet hur svårt det är i livet många gånger, hur svårt det är att älska också. Och jag ber till dig Jesus, du som ber för oss på faderns högra sida. Bara hjälp oss att flöda i agape kärleken. Och möta människor i agape kärleken. Evangelisera i agape kärleken. Bygga församling i agape kärleken. Sträck oss ut över världen med agape kärleken. För den kärleken banar en väg rakt in i ditt hjärta. Kom helige ande. Kom helige ande. Så ikväll ska vi göra så här att vi befäster det som Gud redan har gjort i våra liv. Och sen ber vi att den här agapekärleken ska få flöda. För det är så bra med den här agapekärleken. För den påverkar också känslolivet. Alltså när den här kärleken börjar fylla, nu vet jag inte hur ni har det. Men när agapekärleken börjar fylla våra liv så blir man inte lika lätt sårad eller irriterad. Det är som att den här agapekärleken blir ett beskydd över själen, över känslorna. Och det är så jättehärligt att inte vara för känslig. Många gånger blir vi som kristna så känsliga för vad folk tycker och nu blev jag sårad och så här. Men när agapekärleken får ta plats i våra hjärtan, då är det som att de här andra sakerna blir inte lika viktiga. Och det här tycker jag är så härligt när det här sker. Man blir inte liksom en robot så att man struntar i vad folk tycker. Men man blir inte alls den känsliga längre. Därför att agapekärleken blir som ett skydd. Och jag tror att det är vapenrustningen också. Alltså det här pansaret över våra hjärtan som beskyddar det här inre livet. För agapekärleken är ju innanför pansaret. Och skulle det komma en massa pilar så håller vi upp tronsköld också. Så släcks de där bilarna. Så tack Jesus. Då ska ni få komma fram och vi har förebedjare här. Och vi ska smörja med olja nu som du har fått, Anita. Tack Jesus. Du har inte satt dit den än? Nej. Vi sätter dit den till konferensen. Tack Jesus. Och vi prisar dig.